Der var klokka 8:01. Da er vi i gang. Og velkommen til deg, Helena.
Ja, god morgen, Hans.
Hur är läget?
Jo, tack. Det är... man brukar ju säga att man mår som man förtjänar. Och det kanske är läget för många och även för våra nationer. Nej, men det får väl anses vara ganska bra. Jag njuter av att det går åt rätt håll. Det är ljust och det är varmt och fåglarna kvittrar. Och då återvänder livet så smått.
Ja, då, det stämmer det. Jag har ju då... vent mig till att kika lite på svenska danska tidningar för vi börjar sändningen och idag fästet jag med mig vid en topphistorie på Dagens Nyheter som handlat om att svenska tenåringar träckes mot gangsterkulturen och de brukar då sociala medier som möteplats och till att beställa mord. Akkurat som du köper en soffa på Finn.no eller lägger den ut så hämtar de beställningsdrap på Signal brukar de när det gäller våta operationer. Och politiet är helt förtvivlat. Det var ju då ett tillfälle i Västerås som blev utfört 9 juli av en 16-åring och då var det en jämnaldrende som blev skutt rätt utanför huset där familjen satt inför och väntat på han. Och på toppen av det hela så sköt de fel person. För du vet 16-åringar, de har väl inte alltid så väldigt de är ganska stressade och kanske inte där de mest resursstarka. Så här sköt de fel person och det var 5 involverade. Så Helena, detta är ju ett blick in i den svenska verkligheten som vi är på full fart in i. Och vad tror du är svaret för den svenska politimästaren efterlyser ju då kontroll med sociala medier. Är det riktig vägen att gå?
Ja, det här är ju ungefär som när man bryter benet och så är det någon som säger nej men ta en värktablett. Alltså det är klart att här försöker man ju, det syns att det här är nästan desperat att man försöker hitta åtgärder som på något sätt ska dämpa katastrofen nu. Och då tänker man att ja, men om vi kontrollerar sociala medier mer, om vi övervakar alla människor, då kan vi inte bli anklagade för att vara rasister eller för att etniskt profilera. Så att vi övervakar alla, det blir en bra lösning. Det är väl så man tänker. Det brukar vara så i Sverige. Men problemet är ju att man överhuvudtaget har skapat den här situationen och att man fortsätter att skapa den här situationen fast man vet var vi befinner oss någonstans. Vi har ju under många, många år, under decennier, och det här är lite kul därför att den här polischefen också som intervjuas i DN i den texten som du talar om, Karin Götblad. Hon har ju suttit i den absoluta ledningen i polismyndigheten i så många år och ständigt talat sig varm för förebyggande åtgärder och också tillhört dem som har sagt att ja men du vet hårdare straff det spelar ingen roll, det hjälper inte, vi måste hjälpa de här ungdomarna och därför befinner vi oss där vi är. Det är ju också så att de här ungdomarna säger det, att det finns ju inga straff. Det finns inga konsekvenser, så att varför ska man inte begå brott? Och istället då för att ta i med hårdhandskarna och exempelvis, vilket har ju funnits förslag på, göra så att ja, men om någon, en ungdom i en familj begår brott, man har till och med diskuterat så kallad kollektiv bestraffning, det vill säga att familjen ska kunna straffas genom åtgärder om barn i familjen begår brott. Istället för att utvisa, konsekvent utvisa och kanske också dra tillbaka medborgarskap, så fortsätter man ju på inslagen väg.
Vad sa du? Alltså kollektiv bestraffning av familjen, men icke utvisning? Alltså,
Nej, så här. Man har alltså diskuterat, eftersom det är så många som är barn, alltså juridiska barn som begår även väldigt allvarliga brott i Sverige, så har man alltså diskuterat, ska man då kunna lägga ett större ansvar på familjen? Det vill säga om vi har ett barn som tillhör en familj som till exempel söker asyl i Sverige. Om barnet då begår ett väldigt allvarligt brott, ska man då kunna peka på hela familjen och säga nu blir ni utvisade som grupp? Eller ska man kunna säga att nu drar vi tillbaka ett medborgarskap vid ett grovt brott? Den lösningen har diskuterats, men det kan ju alla förstå att det känns väldigt främmande för svenska förhållanden att resonera på det sättet. Men vi som har gjort värnplikt vet ju att det fungerar väldigt bra med kollektiv bestraffning. Den som ständigt kommer sent kommer väldigt snabbt att börja komma i tid till uppställningen om det är så att hela plutonen får göra 100 armhävningar.
Ja, inte sant. Detta har du erfart, men det är det många av lytterne som inte har upplevt, men de skjønner logikken. Och det finns ju en rekke ting som svenska myndigheter kan företa sig. När det är så krise som i Sverige, det första man borde göra var väl att bygga nya anstalter och rätt och slett bura dem in.
Ja, och det gör man ju, men det är ju för att våra fängelseplatser räcker ju inte till. Men det är ju också så att vi håller ju på att hamna i en... Vi skulle ju kunna hamna i en nästan sydamerikansk situation där vi har så många fängslade så att hela landets produktion går liksom åt till att driva fängelser, och det går ju inte. Det finns ju också en diskussion om att Sverige faktiskt ska hyra in sig på fängelseplatser utomlands. Och den diskussionen har nog blivit relativt rumsren, skulle jag nog bedöma. Och det här är ju en lösning. Nu måste vi hantera konsekvenserna av förd politik. Jag kommer ihåg för några år sedan så skrev Johan Westerholm, som driver Ledarsidorna, en text som han ibland har fortsatt att hänvisa till, ett möte med en minister i ett land som jag nu har glömt bort, om det var Libanon kanske, där den här ministern hade gett Johan Westerholm och hans kollega rådet att det ni måste göra, er polis måste gå från hus till hus och rensa hus för hus för att utvisa de som inte ska befinna sig i Sverige och för att komma åt de kriminella. Men det förstår ju alla att det här är ju en lösning som inte Sverige kommer att ta till sig i första taget. Men det är ju så här att folk har förstått länge, folk utanför Sveriges gränser har förstått länge var vi skulle hamna någonstans, och nu är vi där.
Ja. Det blir väl heller inte på andra eller tredje taget att Sverige kommer till att göra något sånt.
Nej, jag tänkte bara säga att vi har ju också skapat det här under så lång tid. Jag kommer ihåg själv när jag var ung, när jag läste på gymnasiet här nere i Stockholm och mötte en av bekanta poliser. Och så satt jag och diskuterade de här frågorna ibland. Och då, och nu pratar vi ju Ja, nu pratar vi ju liksom skiftet 80-90-tal. Då var poliserna på gatan oerhört medvetna om situationen. Man var också medveten om att man då hade barn som sprang runt i de här utsatta områdena helt utan kontroll från föräldrarna. De eldade soprum, de begick brott. Ingen brydde sig, ingen i vuxenvärlden reagerade, det blev inga konsekvenser. De barnen som gjorde det då, de är vuxna och föräldrar nu. Och det vet ju vi människor att det är inte så att vi genomgår en metamorfos på ett märkligt sätt av oss själva när vi fyller 25. Och helt plötsligt blir skötsamma, ansvarstagande, konsekvenstänkande människor, jämställda, HBTQ-certifierade, utan vi är vi uppfostrade i en kultur som många barn, de som var barn då, som är vuxna nu i Sverige, faktiskt har varit, så har ju dina värderingar kvar. Och det är de som är vuxna idag, det är deras barn som nu går in på TikTok, Snapchat, Signal och beställer mord på sina rivaler. Så jag menar, vem kan egentligen vara fundersam och förvånad över det här?
Jag tänker ju, när du snackar sånt, så tänker jag på min egen ungdom, fördi vi skapte og tilhørte det som ble kalt en subkultur. Og den levde eller definerte seg selv i opposisjon til mainstream og storsamfunnet. Og den kulturen har jo blitt en del av mainstream. Det er jo det som er så paradoksalt. At som du sier, politisjefen har selv gjennom årene gått inn for en politikk som hun må vite bare forverrer problemene. Og der sitter vi både i, ja, i hele Norden i den samme smørja. Det er å se seg selv i speilet, og demokraterne har da pushet det i USA enda lenger ved å importere 15 millioner illegale i tillegg til de 30-40 som allerede er der. Og fordi de tenker at når det er kaos, så skal vi skape total kaos. Det er utveien deres, er å overta hele samfunnet og gjøre det til en ettpartistat. Men det vil selvsagt ikke svenske, norske, danske myndigheter og medier omtale. For det vil jo, da vil jo publikum få panikk. Hvis de forstår hva som ligger i neste kapittel.
Ja, og det som er fascinerande här, det här vet vi ju om, att det här är ju psykologi, det här är forskning, det här vet man om. Att det gäller ju också att skapa en situation, om man nu ska vara lite konspirationsteoretisk och smida vidare på det du nämner. Vill man som politiker ha en situation där man själv får i princip oinskränkt makt, så har ju historien har lärt våra politiker, makthavare, att det är ingen bra väg att gå in och bara kräva den makten rakt av, för då det kommer inte folket att ge en. Då kommer man inte bli särskilt populär, då blir man ju en klassisk diktator som förr eller senare störtas. Det är mycket bättre då, och bättre inom citationstecken, att skapa en situation som är så kaotisk att människor kommer att skrika efter ökad kontroll. Ja. Och det här har vi ju pratat om i många år, och det är ju det vi också ser nu i Sverige. Att nu har vi en situation där människor är så rädda, man är så otrygga, man ser hur kriminaliteten blomstrar, man ser hur kriminella gäng håller på att ta över faktiskt viktiga samhällsfunktioner. Och då kommer folk att skrika efter kontroll. Och då är den egna förlorade friheten ett billigt pris att betala. Det är ju så vi resonerar. Ja, men okej att staten övervakar mitt Facebook-flöde eller mina meddelanden som jag skickar i telefonen. Ja, men jag gör ju ingenting kriminellt, så att det är klart att mig gör det ingenting om de gör det, för att de måste ju komma åt de kriminella gängen. Och vi diskuterar det här med ansiktsigenkänning istället för biljetter i olika sammanhang. Vi pratar att sätta upp kameror, vi pratar om olika funktioner här för att kontrollera medborgarna i allmänhet. För att komma åt en liten, liten klick av extremt kriminella.
Och då vill ju borgaren tänka, hvis han ser att naboen åker fast, att de får skylla sig själv.
Ja. Och det här är ju också det här är också psykologi. I ett samhälle där vi är väldigt inriktade på att höra till, att vara en i mängden, att få vara med i gängen, att få vara med i familjen, eller egentligen ursprungligen att vara med i flocken. Det var väl någon som skrev om det här igår, tror jag, på en dokumenttext. Så är det ju, det har alltid varit förenligt med döden att inte bli skyddad av flocken. Och det där sitter så djupt hos oss, så att det innebär ju också att om någon stöts ut av flocken, det vill säga om någon då åker fast eller om någon blir socialt utstött, förlorar sitt jobb på grund av något inlägg på Facebook eller inte är anställningsbar eller vad det än är, så tänker vi människor att ja, ingen rök utan eld. Det finns nog en bra anledning till det. Men det ska ju inte jag grotta i, tänker vi, utan det är ju de som vet det här bättre. Och om den här människan på något sätt får ett straff juridiskt eller socialt, så finns det nog en god anledning till det. Och så tittar vi åt andra hållet och så fortsätter vi leva våra liv och hoppas att det inte ska drabba oss. Det är ju så vi fungerar.
Ja, det är enkla psykologiska mekanismer, och jag tänker på det är ju pressen som har ett ansvar för att lage koblinger i folks hoder som både pekar mot skyld och skapar frykt. Och nu får jag en association till Emil. Denne toåringen i Sør-Frankrike som försvant under helt uforklarliga omständigheter, för de hade detta var en idyll uppe i fjällene, och föräldrarna var då politiskt aktiva i partiet till Reconquête, heter inte det, alltså generobring, till han Zemmour, partiet till Zemmour, och då blev så försvant denne tvååringen under ett sånt havesällskap, och de lette och lette, han kunde ju inte gå långt, så, och denne landsbyn var liten och tätt och alla kände alla. Så det var helt uforklarligt. Nu har de då funnit levningarna 2 kilometer undan, och det är ju uhyggligt. Och det blev skrevet i medierna allerede den gången att de kunde ha politiska fiender, att det kunde vara ett politiskt drap. Och det är ju ett dubbelegget svärd, för det både ger ett intryck att de själv är skyld i att ha skapat situationen, och det slår andra med frykt. Det skapar en väldig frykt att de kan slå ihjäl, alltså en 2 år gammal, nydlig, ett nydlig guttebarn. Har du fått med deg den historien, Helena?
Ja, ja. Och det här är ju faktiskt någonting som vi ser mer och mer. Och för att återkoppla till Sverige. Det här är ju en diskussion som förs i Sverige. Att det drabbar kriminella handlingar eller för den skull politiska åsikter. Det är inte säkert att du själv straffas för det, utan det kan i Sverige idag lika gärna vara någon av dina föräldrar, ett barn, en släkting som utses för att straffas för någonting som man egentligen då vill åt en annan person. Så att man kan säga att det här är ju det vi ser nu också, det du beskriver, är ju ifall att det här, Gud förbjuder, skulle stämma, det här, att det här är ett slags straff till föräldrarna, så ser vi ju faktiskt en ny typ av blodshämnd växa fram i Europa. En blodshämnd som vi har pekat finger åt länder som Albanien i många, många år för att de inte har kunnat avskaffa helt och fullt. Det håller vi nu på att se växa fram här.
Du, jag tänker på Israel, ja, da, som jo har ikke legget skjul på at den dagen som krigen er over, så kommer de til å ta ut Hamas ledere over hele verden, sånn som de gjorde med Svarte September, de som drepte sportsutøverne deres under OL i München i 1972. Og jeg må jo si jeg skjønner Israel veldig godt, fordi Qatar spiller rollen som de gir husrom til Hamas-lederne, som da er mange millionærer, hvis ikke milliardærer, og så finansierer de terror derfra bak sine luksushoteller, og så opptrer Qatar som megler i krigen. Det er jo helt absurd. Så Israel sier, vi kommer, dere er dead men walking. Og det er på en måte, da går vi tilbake, dette er å skape rettferdighet når ikke det internasjonale samfunnet vil gjøre det.
Ja, Israel har nog förstått för länge sedan att man står väldigt ensam i detta. Israel är ju det land som, och det har jag upprepat många gånger, Israel är det enda land som inte får vinna ett krig. Israel är det enda land som aldrig någonsin kommer att kunna räkna med stöd i FN. Och vad gör man då? Ja, egentligen så, jag tror att det som hände nu den 7 oktober, det var ju på många sätt ett vägskäl där Israel bara har två vägar att välja mellan. Och det ena vägen, det är naturligtvis då att inte försvara sig. Eller att lägga ner allting och säga, nej men då ger vi upp. Vi gör ingenting. Vi tar det här. Och vart den hållningen skulle leda, det förstår vi. Och det andra har varit nu att slå väldigt hårt. Extremt hårt. Och det är ju den vägen man har tagit nu och den vägen man säger att man inte kommer att backa ifrån. Och det innebär ju att man är fast besluten att slå ut hela Hamas. Och det kräver tyvärr stora offer även bland civila. Men det här är man tydligen helt mållåst på att uppnå. Man ska förinta Hamas. Och alldeles oavsett var ledarna befinner sig någonstans. Och det kommer vi säkert få se, som du säger, i likhet med hur man har agerat tidigare.
Men så är det en sida till ved det, och det är att Bidens USA bruker samma metoder som Hamas och alltså är på de kriminella sida, för de brukte både Antifa och BLM efter att George Floyd döde. Og slapp de løs, rett og slett, på sin egen befolkning. Og den delen av befolkningen som gjør motstand, den straffer de med alle mulige midler, gjennom lov, gjennom overvåking. Og dette får ikke vårt publikum vite, fordi våre medier og politikere er på samme side som Biden. Så det er en gigantisk krig, både mot oss og blant oss.
Ja, och vi befinner oss ju alla i den, oavsett om vi vill det eller inte, höll jag på att säga. Så vi existerar ju alla i ett sammanhang, och vi blir alla oerhört påverkade av hur samhället utvecklas, och också i en global värld hur andra länders samhällen utvecklar sig. Och det är klart att USA är ju fortfarande ansedd som en nation att se upp till, och det är ju så att våra politiker här sneglar ju mot USA och vill vara med och leka i samma kompisgäng. Titta bara på hur vi har hanterat NATO-frågan i Sverige. Och man kanske inte riktigt tänker på konsekvenser för medborgarna. Man är kanske inte så intresserad av det alltid heller. Men vi kommer naturligtvis få bära konsekvenserna av det i vår vardag.
Men tilbake til gangsterkulturen, fordi den ville ikke kunne blomstret hvis ikke motindustri og popindustri og de store mediene som SVT hadde vært med å dyrke den. Så det er jo et klart ansvar for at gangstere er blitt kule, og det har jo pågått under mange år. Tenk bare på Gudfaren-filmen og alle, og Scarface og alt sammen, men det var tross alt på et kunst og på et helt annet nivå, men nå har gangsterdyrkingen gått inn i populærkulturen. Men det snakker ikke hun svenske politikvinnen om.
Nej, men det här är ju jätteintressant, för det här skriver ju du om, Hans, i dagens text, och DN skriver om det, att unga i Sverige idag, de har ju växt upp med att media och faktiskt har hyllat gangsterrap till exempel. Och det var ju bara uppe i Sverige för något år sedan här, att SR, alltså Sveriges Radio, gav sitt musikpris som årets artist till en somalisk rappare som då satt häktad när han tilldelades priset. Alltså vi har ju under så många år så har media i Sverige hyllat de här kriminella, de här gängkriminella. Det har varit i princip hyllningsreportage i tidningarna, där man har pratat om hur duktiga de här är och hur mycket de har lidit och hur jobbigt det är och hur de kämpar och hur rädda de är för att bli skjutna. Alltså, men man har hyllat de här kriminella artisterna och gängkriminella medlemmarna från medias håll. Och sen helt plötsligt nu så är man jätteförvånade över att barn och tonåringar inte anser att det här är fel. Alltså det här är... jag tror inte att det är möjligt att vara så naiv så att de som sitter uppe på mainstream media och de som har suttit i de här grupperna som har, jurygrupperna som har utsett de här pristagarna och så vidare. Jag har svårt att tro att man kan vara så naiv eller så godtrogen att man kan göra det utan att förstå liksom vad man faktiskt gör. Och nu står vi i det. Vi har en generation av unga i Sverige som inte ser något större fel i att skjuta en jämnårig i huvudet. Det är ett uppdrag man tar på sig och sen så utför man det och så får man några tusenlappar och så går man på NK och handlar en Gucci-keps. Det här är ett fullständigt absurt samhälle med absurda värderingar. Och som du säger, det här är ju någonting som inte har kommit ur ingenting. Det är medvetet förd politik och det är medvetet agerat av media exempelvis. Och de unga idag, ja, de använder TikTok och Signal, vilket ju får anses vara lite amatörmässigt. De äldre generationerna, de använde ju till exempel tidigare Encrochat. Och det var ju någonting som polisen, den holländska polisen, dekrypterade här för ett par år sedan. Och det ledde ju i Sverige till att kriminella fick över 530 års fängelse sammanlagt. Så jag menar, ja.
Men Helena, når vi snakker om disse tingene, og det som er ubehagelig for mediene og politikerne, og ikke minst kulturlivet, er jo at de er fascinert av denne kulturen, av dødskulturen. De trekkes mot den.
Ja, man kan ju fundera, alltså det är ju så här, vi människor fascineras ju av olika saker och vi ser upp till olika saker, olika individer. Men det som har funnits inom Sveriges Radio, inom SVT, på våra stora tidningsredaktioner är ju journalister, reportrar som har varit väldigt fascinerade av den här gängkriminaliteten och som har speglat den världen på ett sätt som man skriver lite grann ett idolreportage. Va? Och unga kvinnliga journalister som har varit fascinerade över de här kriminella männen. Vi hade ju också här för några år sedan ett fall med en jag tror att hon var väl journalist, mainstream mediejournalist, om det var på Sveriges Radio eller SVT har jag inte klart för mig just nu, som hade inlett ett långt förhållande med en gängkriminell ledare som hon hade skrivit reportage om. Så jag menar, och det här har kunnat pågå, det är ingen redaktionschef som har sagt eller någon högre upp på de här koncernerna som har sagt att det här är inte lämpligt. Så här kan vi inte göra. Utan man har sett möjlighet till klick, man har sett möjlighet till häftiga, coola reportage, häftiga vinklar på saker och ting av de här spännande männen och spännande sammanhangen. Och så har man bara låtit det bero. Man har inte tagit ansvar för konsekvenserna.
Nej, og jeg må jo denne dragningen mot mørke og voldskultur. Lars Vilks sa til meg en gang at det er jo den onde som er den fascinerende. Hvis du lager kunst, så er det alltid den som får, eller han som får mest oppmerksomhet, og det er jo riktig. Det er jo skurken. Det kan du bare se på Joker og Batman-filmen, og så er det kommer. Men for at du ikke skal trekkes inn i det, så må du jo ha noen hemninger og sperrer. Og det mener jeg vår kultur har fjernet hemningene og sperrene. Og det merker jo disse ungdommene som er barn av foreldre fra voldskulturer. De sklir jo rett inn. Og der er det store moralske oppgjøret, og mediene vil jo ikke, altså nyhetsredaktør for TV2 i Norge, Helena, hun heter Karianne Solbrekke, hun hadde jo et forhold med Arfan Bhatti, som altså var en gangster, akkurat av den typen vi snakker om nå, som ble salafist og dro til på jihad og nå muligens har vært eller han trekkes jo inn i skytingen mot Pride-paraden i 25. juni for to år siden. Så det er veldig alvorlige forviklinger. Men det vil ikke, hun ble altså, til tross for denne forbindelsen, så ble hun utnevnt til nyhetsredaktør. Fordi, ja, skjønner du?
Ja, och det här ser vi ju också. Det vi måste tänka på är ju hur enkelt, vi pratar ofta allmänt om det här med radikalisering, som att det skulle vara någonting som bara den som är väldigt svag som person eller väldigt påverkbar kan råka ut för. Och så tänker vi att ja, men jag står utanför det här. Men det är ju faktiskt så att vi måste också våga närma oss att det är väldigt lätt att bli radikaliserad. Och jag tror särskilt också inom media, många som arbetar inom media och kommer i kontakt med de här grupperna, man blir ju påverkad. Och vi har ju i Sverige, jag vet inte om ni har hört talas om en krigskorrespondent som heter Magda Gad. Som har varit korrespondent bland annat för Expressen i många, många år. Och hon har rest runt i princip alla de stora konflikthärdarna. Och hon träffade IS och hon har varit i Afghanistan och hon har varit överallt och blivit enormt hyllad för sina fantastiska reportage från krigshärdar. Men om man går in och tittar på hennes konto på X och hennes texter nu, så skulle jag våga säga att hon är i allra högsta grad radikaliserad. Där hon gärna visar upp sig nu och skriver lovprisande om burka och niqab, och hon bor nu i Afghanistan som hon kallar för sitt hem. Hon försvarar talibanerna. Hon är på alla sätt radikaliserad. Vi har en annan reporter, Diamant Salihu, som jag undrar hur pass radikaliserad han kommer att bli. Han har ju skrivit om gängkriminella i Sverige under många år, varit med i deras inre krets så att säga, de känner till honom. Och nu så var han nere för ett tag sedan och gjorde ett reportage som sändes på tv som handlade om hur kriminella ligor baserade i Spanien lurar svenska åldringar via telefon. Där han har stått bredvid då när de här brotten har begåtts och spelat in precis hur de här kriminella ligorna jobbar. Ja, men hur kan man göra det? Hur kan man stå vid sidan och se ett brott begås och hänvisa till att ja, men jag är journalist så jag ska rapportera om det här? Det är också en form av att tappa perspektivet. Och där måste ju vi som...
Diamant Salihu, han är ju också en känd figur i norska medier, brukes som auktoritet på gängkriminella.
Ja, och jag menar att det kan man vara, men det finns ett, och jag säger inte att det är så med just honom just nu, men jag säger att man måste ju vara medveten om att när man blir du och hej med ledare för kriminella gäng, så har man kanske skapat relationer som inte bara är positiva.
Nej. För det här är det, visst du har samma kulturella bakgrund som de som är gängkriminella, så uppstår det lätt blodsband mellan er och du får tjänster, du blir en del av miljön, du kan komma och gå när du vill och så vidare. För att spole lite fram och ta det ett steg längre, för The New York Times hade en intressant artikel om mexikanska karteller som drev callcentret och ringte upp de som hade köpt sig timeshare-lägenheter i Mexiko och utgav sig för att vara egendomsmäklare som gärna ville köpa lägenheterna deras. Og det var det flere da som var interessert i, fordi når man kommer opp i årene så ikke behøver få brukt dem så mye, så er det fristende å selge dem. Hvis man får et godt tilbud, og det skulle de få, eller det fikk de, men det var en del utgifter å betale. Og fordi disse kunne jo si at dere er ikke klar over det, men her er det kommet noen nye lover i Mexico, så dere må ut med, og det var store beløp. Og så begynte det at de ga et beløp, så kom det et nytt krav, og det plutselig så satt disse pensjonistene i saksa, og det var en han hadde jo brukt flere hundre tusen, og satt igjen med ingenting. Men så var det de som hadde jobbet på callsenteret, de fant altså noen plastsekker hvor seks av dem lå oppskjært. For i Mexico gjør kartellene det. De kutter dem opp og dumper dem på søppelfyllinger. Så hvis du, det er jo i prinsipp det samme de driver med disse svenske kriminelle i Spania. Du skal bare spole litt frem, fordi de som da har sittet på callsenteret, de vet jo hvem det er de er lurt. De vet både begge sider av forbrytelsen, så da eliminerer man bare de som vitner, sånn at det ikke skaper problemer senere for dem. Det er fremtiden.
Mm. Ja, det er en merkelig situasjon vi lever i, der moral och etik är, ja, det flyter väldigt. Det här man trodde var sunt förnuft och hur man beter sig, det verkar ha tappats bort någonstans i hanteringen. Men det är det jag säger, ja, vi behöver en revolution faktiskt, gällande värderingar. Vi måste återupprätta våra värderingar. Så enkelt är det.
Så är det då denna figuren Andreas Malm. För det är ju många måter att undergrava ett samhälle på, och inte bara genom kriminalitet, men också ideologi. Och han är alltså den kända 60-tals eller 70-tals radikale som har gått hela vägen. Og nå står det rettferdiggjør angrepet på Supernova-festivalen i Negev i 7. oktober.
Ja, apropå värderingar. Jag har läst den här texten också nu på morgonen, och det är fascinerande. Jag rekommenderar faktiskt att gå in och titta på den lilla filmsnutt som man har spelat in under en föreläsning som ska ha hållits då på Stockholms universitet den 7 december, alltså exakt 2 månader efter massaken på Supernova, där 364 civila, mestadels ungdomar, mördades och omkring 40 kidnappades. Och när man gör det så uppkommer ju ett antal frågor naturligtvis. Det första är ju naturligtvis hur någon kan ha det här sättet att se på det som hände. Och jag sitter och tittar nu på texten och ser att den är transkriberad också. Där han alltså då kallar det här för ett spontant dödande som hände i kaoset. Och där de här palestinska frihetskämparna, de flydde alltså då enligt Andreas Malm från koncentrationslägret där de är inlåsta. Och det här att de då mördade de här unga människorna, det ska då enligt Andreas Malm här ses som... Ja, han skriver ju det här att det är highly deplorable, säger han, but not incomprehensible. Alltså högst bedrövligt men inte obegripligt. Så han menar ju här att det här är ett uttryck för ilskan som de här frihetskämparna som har varit instängda i koncentrationslägret hela sitt liv känner när de spontant då får tillgång till paragliders och bara spontant hamnar på en fest där folk dansar. Och titta på filmen, han betonar det här och dansar varenda gång. Det är ungefär som att, att människor dansar, det är klart att man blir mördad då. Så att titta på filmen. Men det fantastiska med det här, det är ju då att man kan ju tänka sig att en person som har den här åsikten och speglar en massaker på det här sättet skulle bli uppkallad till chefen på det vi i militära sammanhang kallar för en kavajhytt, det vill säga få en ordentlig uppsträckning och förmodligen bli avskedad. Men icke! Här försvarar alltså Lunds universitet hans åsikter och menar att det faller under yttrandefrihet. Och eftersom han inte föreläste på det egna universitetet så menar man också att det här är en del av Andreas Malms privatliv. Det har inte universitetet med att göra och han har inte uttryckt någonting som gör att man behöver agera. Så det här är alltså då vad våra unga studenter möter när de kommer till sitt universitet. Och när jag nu har gått igång på det här så kan vi ju då också tänka, ja men Hans, när du och jag gick och studerade på universitetet, jag tror att vi och många andra tänker så att ja men då öppnar man sina öron och så häller man i sig av det som läraren säger, för man tänker att ja men det läraren säger, det en universitetslärare säger till mig, det är ju sanning. Det är ju så det är. Så resonerar majoriteten unga människor, studenter. Och här är det alltså den verklighetsuppfattningen vi får ta del av. Och det är inte så att universitetet kan ha varit helt oförberett. Därför att man vet ju också, du nämnde ju också att det här är ju en person med en lång historia. Och man vet ju var han har stått någonstans. Han har en lång decennier av historia i syndikalistkretsar, i extrema socialistiska kretsar. Han har uttalat sitt stöd för Hezbollah under Libanonkriget 2006. Nu försvarar han Hamas. Men det är helt okej. Att undervisa på ett svenskt universitet och ha de åsikterna. Då menar universitetet att ja, men vi kan inte lägga oss i vilka åsikter han har. Det tycker jag är ganska fascinerande. Men återigen, då ska vi ju inte förvånas över att unga människor i Sverige idag är extrema antisemiter. Det kan vi inte förvånas över om det är så här det låter när en universitetslektor talar om en massaker på 364 mestadels 364 civila obeväpnade ungdomar.
Det mest sjokkerende var svaret fra universitetet. Det var det mest sjokkerende. Fordi det var ikke unnanflykt, altså det var ikke unnvikelse. Det var et forsvar for Andreas Malm, som står og hyller massemord, for det er det han gjør. Og det er det mest alvorlige, fordi Sverige er angrepet i kjernen av samfunnet. Og det er staten, det er institusjonene som har gått over på den andre siden. Og da tenker jeg at du husker jo sikkert Andreas Bader og RAF, Rådet Armé-fraksjon, Ulrike Meinhof. Hun Magda Gad i Afghanistan, hun er jo vår tids Ulrike Meinhof, altså som har en sikkert intelligent, dyktig, men vi vil ikke lese signalene som disse sender, og heller ikke Andreas Malm, som forsvares. Og jeg tenker på denne filmen som Jonathan Glazer har laget om Høss-familien og Auschwitz, altså Zone of Interest, som fascinerer kultureliten noe voldsomt. Hvordan var det mulig at han kunne leve med sin familie i utkanten av Auschwitz, bak en høy mur? Og denne fascinasjonen for Høss-familien er jo akkurat det som utspiller seg i dag. Fordi man samfunnet later som om det er normalt, mens det i virkeligheten er på vei ned inn i et veldig stort mørke.
Mm. Ja, og det absurda i det her, det finns så mycket absurt i det här, men en tanke som ju faktiskt infinner sig, en väldigt obehaglig tanke, det är ju det här att i Norge så lever ju ni med såren och traumat efter Utöja. Också det är en massaker. Vad hade hänt om någon hade relativiserat det? Skulle den massaken gå att relativisera? Skulle det gå att kalla en sån gärningsman för en frihetskämpe? Vilket Andreas Malm kallar Hamas. Han kallar dem för frihetskämpar. Självklart inte. Och då infinner sig naturligtvis då följdfrågan. Varför går det bra att göra det i just detta fall? Ja, är det för att det handlar om judiska, huvudsakligen judiska, israeliska ungdomar? Ja, jag säger inte att jag har svaret på det. Det får alla fundera på själva. Men det här är ju ett bevis på de otroligt dubbla måttstockar som vi har gällande åsikter som får uttryckas.
Men svaret är ja, Helena. Det är för det handlar om jöder. Det är dessvärre svaret. Och detta jödehatet som ju är en bat out of hell. Det har alltså försvarare i maktens tinder i Norge. Hoffsjefen på slottet, Heian Engdahl, han var jo med å nekte kongen å kondolere i Israel, har jobbet i UD. Altså, dette sitter nå inne i maktens korridorer i Norge, både i mediene og regjeringen. Og det er virkelig mørke. Det er et mørke. Og de tiltrekkes av mørke. Det er uhyggelig.
Ja, jag är inte ofta svarslös, men här blir jag faktiskt, jag hittar inte ord, därför att det här är så fruktansvärt att vi faktiskt befinner oss i ett samhälle som är så, ja, som är så mörkt och som är så i behov av att återupprättas moraliskt och värderingsmässigt. Å andra sidan så får vi ju se det från den positiva sidan. Det brukar du vara så bra att göra, Hans, men jag tänker att då får vi ju se det så här. Ja, det första steget för att kunna ändra någonting är ju att prata om det. Att föra upp det i ljuset, börja diskutera, erkänna att det är så här. Då kan vi också börja göra någonting av det. Och vi är som sagt, och det har vi sagt, vi är ju de många. Vi är ju de många som inte vill ha det här hatet, och vi vill inte ha den här otroligt destruktiva synen på människor och människoliv. Och därför så har vi ju ett gyllene tillfälle nu att faktiskt visa att vi står för någonting annat. Det finns ett alternativ till det här, de här åsikterna, det här sättet att se på världen. Det finns ett alternativ till den framtiden, och det måste vi börja jobba med nu.
Men de som styrer i dag, de vil ha folket med på autodaféer, altså å brenne og henrette de som hater, altså de på skueprosesser, rett og slett. Og det er jo et kjennetegn på et totalitært samfunn. Stalin perfeksjonerte skueprosessene, og fordi han, mediene og propagandaapparatet var helt med på det, så var jo folk, de måtte jo tro på at dette som ble sagt om at de var i fremmed lands tjenester og så videre, stemte. Mm. For alternativet ville jo være helt forferdelig. Og jeg ser hver eneste dag så sender NTB ut meldinger som er løgner om Trump, om Mega, om de som misbruker nettet. Og det er jo en annen side av dette med gangsterkulturen, at du skal ikke stole på noe andre enn det som myndighetene sier. Altså denne autoritære tendensen, den er manipulativ, og den er helt bevisst. Og den gjør at folk mister selvtilliten, troen på sin egen dømmekraft. Og det er der vi må vende tilbake. Det er der vi må si til folk, du må stole på dine egne vurderinger. Og så må du forstå at dette mørket er så stort, at det er bare en åndskraft som kan overvinne det. Og det er jo, altså Johannes evangeliet, at logos, ordet ble kjød, men mørket klarer ikke overvinne lyset. Fordi lyset lar seg ikke beseire av mørket hvis det er det riktige lyset.
Nej, så är det. Och när vi har ljuset, vad gör vi med det då? Sätter vi det under skeppan? Nej, vi gör inte det. Vi sätter det högt upp mitt i rummet så att det kan lysa upp hela rummet. Det är också någonting som vi måste göra. Och vi får aldrig någonsin glömma att vi som människor har en egen förmåga att skilja ljus från mörker, rätt från fel, sanning från lögn. Och den finns inneboende i oss eftersom vi är gudomliga skapelser, som jag ser det. Och det kanske är dags att vi börjar att tro på vår egen förmåga nu. Och faktiskt låter det här ljuset som vi har inom oss inte vara bara inom oss och under skeppan, utan sätta ljuset som är vårt ursprung, som är sanningen, som är det goda, som är också en god framtid, högt upp, låta det lysa upp vår omvärld. För då kan vi ju faktiskt skapa en god framtid till de släkter som kommer efter oss.
Då tror jag du fick historia, Helena. Och så säger jag tack för idag. Ja, för vi kan. Jag kan inte toppa det du säger då.
Ja, då låter vi det stå. Ja. Tack för idag, Hans. Tack för alla som har lyssnat.
Ja.
Skin på.
Ja. Hej då.